morgon, det här är Radio Nacka 99,9. Jag heter Lasse Lundberg. Tisdagen den 16 mars 2004. Vi har plus 4 grader utanför fönstret och det är 1,5 minuter över 7 på morgonen. Så det har börjat bli lite nederbörd i alla fall och regnat lite grann och sådär. De sa igår att det skulle vara lite molnfritt på natten. Jag såg på kvällen igår så var det lite uppsprickande och sådär, men väldigt stilla var det. Men jag vet inte om det var... Jo, jag såg några stjärnor, just det. Det var molnfritt. I alla fall en stund på natten. Ska bli spännande att se hur det ska bli den här dagen. Ja, som vanligt, det här är en ny liten sändning vi har börjat med, kör andra veckan. Vi började onsdags förra veckan, så att det här blir sjunde dagen kan man säga. Som vi sänder på den sjunde dagen. Så vilar vi inte, vi sänder som vanligt 5 dagar i veckan, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. En morgonsändning, det är bara en timme än så länge, 7-8, vi får se om det kanske blir längre fram. Och ja, som vanligt kan man ringa in hit 08 716 44 17, 08 716 44 17. Väldigt blåsigt här de senaste dagarna, man har varit nere vid Erstaviken, vid isen som ligger där, och då blir det inte lika fuktigt. Det blir lite lugnare och trevligare när det är is på sätt och vis, men alla senaste har det blåst ganska ordentligt. Så det har varit riktigt kyligt då och då när vi har varit ute och promenerat de senaste dagarna. Nordostliga vindar idag just nu, och ungefär 6 meter per sekund. Det kommer fortsätta så hela dagen. De kanske vrider mot ost lite mer under dagen och minskar i styrka sådär under dagen. Men det här lilla regnet, jag vaknade i morse, jag hade ställt upp fönstret för det skulle vara lättare att sova, och sen så droppar det lite i morse, så jag hoppas att inte fönsterrutorna svullnar igen. Det vore ju synd. Det gick att stänga nu i alla fall, kanske inte går att öppna igen. Men det droppar lite grann sådär här i Nacka, lite grann lätt regn, det är jag i alla fall. Och vi får se vad som händer under dagen. Det är så att de säger här att regnet ska upphöra under dagen. Så det kommer att försvinna. Och lite lättande molntäcke. Man kan nästan se ana lite blått där uppe. Och det är fortfarande lite dimmigt. Det är lite mer dimma än moln vad jag kan se. Därför att det är lite blått där uppe vid himlen. Men fortfarande lite mer dimma än det brukar vara så här på morgonen. Här i Saltis så brukar jag ha... faktiskt sol på morgnarna. Det tycker jag verkar vara det vanligaste. Det är lustigt, när jag bodde i Kalifornien, där var det oftast dimmigt på morgnarna. Och sen så blev det bättre på eftermiddagen. Så där hade man nytta av att sova in på morgnarna kanske. Här är det ju bättre att gå upp tidigt på morgonen oftast. Det är oftast som vackrast. Och sen har jag aldrig gillat eftermiddagarna här. Jag vet inte vad det är. Man kanske är så trött efter en hel dag, men nej, eftermiddagen är inte lika trevlig. Så regnet ska upphöra i alla fall, och däremot ska molnigheten öka lite grann under dagen utan regn då. Men sen framåt kvällen så minskar molnigheten lite igen. Och ja, så där håller det på lite fram och tillbaka, för sen under natten kanske ökar igen. 4,4 grader just nu, och det ska väl gå upp till en 7 grader under dagen då, är det tänkt. Så är läget. Nu kan ni allt. Nu vet ni lika mycket som jag vet. Vad det nu säger. Ja, en titt på nyheterna. Putin vann ju som sagt stort, och vad inte rapporterade om igår var en jättelik brand i Moskva. Det har ju varit en del märkliga terrorattentat och politiska mord i Moskva. Så första när man hör att det är en stor brand i närheten av Putins residens i Moskva, så undrar man, residens är det inte, men de politiska lokalerna där, så undrar man, är det något nytt attentat på gång? Men hittills är brandorsaken okänd, vad jag vet om branden i Moskva där. Däremot så var det en annan explosion i ett bostadshus i Sovjet, eller Ryssland. Alltså det här med problem med morgonsändningar, man har ju inte vaknat riktigt, så att det är inte lika klart. Men det har varit en hel del terrorattentat i Ryssland, och en del skyller på att Putin kanske ligger bakom på något sätt. Och tänker mig i första hand på journalister som har varit kritiska mot Putin, journalister som helt enkelt har mördats. Det har varit en hel del sådana fall. Och även oppositionspolitiker, för det är väl 1,5 år sedan nu nästan som en oppositionspolitiker sköts ihjäl i Moskva. Och det har varit flera sådana försök. Och även en del oligarker, framförallt en som var lite kritisk mot Putin, han fängslades helt enkelt. Han klagades för skattebrott. Och så har ju Putin stängt ner tv-kanaler som är kritiska mot honom. Så att jag tror Göran Persson blir avundsjuk lite. Och solen finns här längre och längre stund med oss. Den kommer att gå ner 17.52, och imorgon går den upp exakt klockan 6 på morgonen. Så därmed innebär det att jag kommer missa det här med att kunna berätta exakt när solen går upp under sändning, vilket jag hade hoppats på. Då måste jag bara sända före 7 i så fall för att det ska funka. För vi går ju över till sommartid snart, men hur som helst. Det är för krångligt att gå in på. Så vi får nog vänta till hösten igen innan vi kan börja rapportera när solen går upp här på morgonen. Och i Madrid så har man fortfarande inte exakt kunnat klarlägga vem som låg bakom attentaten, men det lutar väl mer åt al-Qaida liknande typer där. Och det här har lett till att ledarna i Europa har samlats till diverse krismöten för hur man ska möta en våg av terrorism som man fruktar. Vi får väl se hur det går med det där, och det anses ju naturligtvis, som jag sa igår, att valet i Spanien, utgången, kom som en följd av terrorismen, men det finns flera sätt att se på det där. Det kan ju vara så att efter terrorismen så ville folk verkligen gå ut och rösta för att delta i demokratin, och det kan ju vara fler tidigare soffligare som röstade på det vinnande socialistpartiet än andra val. Det är en möjlighet. Men det är farligt att backa för terrorismen, för det är så de vet att de kan vinna. Och det var precis det som hände när Ronald Reagan drog tillbaka marinkårssoldaterna från Libanon på 80-talet. Då fick ju Osama bin Laden blodad hand och tänkte, det här går ju, här är en jättebra idé. Vi bombar oss till politiska mål. Men nu har ju Spanien en historisk koppling till det utbredda islam. Före 1492 så, och i historisk tid, så var ju islam utbrett i delar av nuvarande Europa. Och runt Medelhavet till exempel. Runt hela Medelhavet. Och Spanien var ju en av hörnpelarna, ja, eller det som blev Spanien ska vi säga, var väl en av hörnpelarna för islam och araberna då. Så det kan ju vara möjligen så att al-Qaida-typer tycker att Spanien har en signifikant betydelse för liksom ett minne tillbaka till när islam hade kontrollen över det som nu är Europa. Så man vet inte om det kan finnas någon form av symbolisk koppling på det planet också. Om det nu är Al-Qaida som ligger bakom i Spanien, det vet vi fortfarande inte. Det kan ju också vara någon form av kombination. Det är också så här att, som jag berättat tidigare, Fidel Castro har ju tidigare varit, verkade positiv till ETA på olika sätt, alltså den baskiska separatiströrelsen i Spanien. Och det har ju varit så på Sovjetunionens tid att Moskva stödde en väldig massa uppror och konflikter i väst för att de ville så att säga hålla grytan kokande och hålla terrorn vid liv och krigen vid liv. Så till exempel IRA, katolikerna på Nordirland, om man uttrycker det lite slarvigt, de fick stöd ifrån Moskva till exempel, som smugglade in vapen och sprängladdningar för att öka krigandet och mördandet på Nordirland. Och det var väl inte så att Moskva naturligtvis kände någonting för den katolska minoriteten på Nordirland, att de skulle ha mer att de skulle ha mer rättighet, utan det var helt enkelt ett sätt att skapa krig och oro i västvärlden och ställa till elände för Storbritannien, kan man säga. Och på samma sätt så stödjer också Moskva Bademeinhof, Rotarmé-fraktion i Västtyskland under kalla kriget. Och på samma sätt har man ju också stött till exempel Yasser Arafat och palestinernas kamp och så vidare. Så om det nu finns utländska pengar och intressen som har stött attentaten i Spanien, så kan det vara flera olika skäl till det. Det kan vara en fortsättning på att liksom störa och trakassera västerlandet och demokratierna rent allmänt som ligger bakom. Och det kan också vara att Spanien ställde upp i Irak-koalitionen. Men då är vi tillbaka till det, att börjar man backa för terrorister så kommer de ju inte att säga, åh vad snälla ni är, nu ska vi lämna en fred, utan de kommer gå längre och längre och längre och kräva mer och mer och mer. Så att, och även om man lägger sig platt och ja, vi inför sharia-lagar och vi går med på allt ni vill, även om man gör så kommer det inte bli fred, för att då kommer det dyka upp någon rival till de här diktatorerna, någon annan då som man skickas ut och kriga emot eller också tar hand över, och då får man kriga mot den första, så att det blir liksom, det blir aldrig fred och frid även om man försöker backa för terrorismen eller så vidare. Så det är så det ligger till. Det går liksom inte att förhandla eller försöka backa för terrorister. Framförallt inte den här sorten som helt enkelt vill mörda alla icke-fidella. Det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 15 minuter över 7 på morgonen. Och det är precis 4 plusgrader nu här i Nacka. Ledaren i Spanien har ju lovat att ta hem trupperna den 30 juni. Men det är för sig ett datum som även ledningen för hela koalitionen har sagt att man ska försöka lämna över betydande mer makt till inhemska irakiska krafter. Så att 30 juni är ju redan ett datum när invasionsmakten, om vi kan kalla för det, ska backa tillbaka en del. Man kommer inte ta ur alla sina trupper. Så att mot bakgrund av det så är ju den nya spanska ledarens beslut inte så revolutionerande som om man hade tänkt hem trupperna idag redan. Men ja, det är bara att kämpa vidare och hoppas att folk ställer upp för demokratin och det här nya samlingen av de europeiska ledarna, får vi hoppas, leder till att man säger att man måste försvara demokratin och bekämpa antidemokratiska krafter på alla sätt. Och hoppas man säger också att ett angrepp på Spanien är ett angrepp på hela Europa. Så vi får se hur det kan gå med det. Och så har det kommit ut en hälsovarning här också. Det gäller folk som har fått blåsor i munnen av att äta glass. Det låter kanske konstigt, men det är en glass som heter Sour Face. Det låter ganska lustigt. Det låter som ett aprilskämt nästan. Va? Är det första april? Nej. Sour Face, en glass som GB säljer som misstänks kunna ge blödningar på läpparna och blåsor i munnen. Men ska undersöka misstänks, det är väl inte helt klarlagt än, men personligen så skulle jag undvika den. Jag undviker att köpa den för tillfället i alla fall tills man vet lite mer om det. Sour Face heter glassen. Ryska nyhetsbyrån TASS, som nu heter ITAR TASS, det heter TASS redan på sovjettiden, så tror man att det var en gasläcka som skapade en explosion som innebar att ett hyreshus rasade i Ryssland, i norra Ryssland. Två människor omkom och 75 personer beräknas ligga begravda under rasmassorna och 8 personer vet man är skadade. Så att den preliminära rapporten är att det är en gasläcka. Men då kommer vi hela tiden fram till det här med hur stor kontroll har Putin över media nu. Det kanske tjänar hans syften att sprida ut att det nog är en gasläcka istället för att det är någon form av opposition. Man vet ju inte alls alltså. Det där med politik är ju så himla trist, för det är så mycket konspirationer och så mycket lögnpropaganda och blandat med sanning, så man vet ju aldrig vilket som är vilket. Det är flera som har hävdat att de här explosionerna som har varit i bostadshus i Ryssland, att det i själva verket har varit FSB, alltså den nya KGB, att det har varit Putins hemliga polis som har orsakat en del explosioner för att kunna skylla på tjetjenska terrorister och därmed öka stödet för kriget mot dem. Och det har väl inte gått att belägga om det är sant eller inte, hur det är med de här sakerna, men det här som gör politik så tråkigt, men samtidigt så viktigt. Det är liksom någonting som egentligen man skulle glömma, bara spela musik så här på morgonen. Men det här beror ju oss alla. Och det märkte jag inte minst när jag bodde i USA under 11 september och märkte vilken stor effekt det hade på det dagliga livet. Ja, ekonomin gick ner, arbetslösheten ökade och det blev mera skrämsel kan man säga bland medborgarna. Men en intressant sak med terror är att i början så kan den ju få, som i Spanien, kan den ändra val och få folk att dansa efter en pipa, men efter en tid så vänjer sig folk. Och om du kommer ihåg filmbilderna från forna Jugoslavien när det fanns krypskyttar på taken som sköt ihjäl folk som var ute bara och gick sin vanliga vända på väg till jobbet eller ut och handla och så vidare. Och det exploderade en hel del bomber på lördagsmarknaden och sådär. Även när det pågår sån fruktansvärd terror mitt i vardagen så kan folk inte hålla på och gömma sig för den, utan det blir på något sätt att folk bara fortsätter att leva. Så att terrorn fungerar egentligen inte mer än initialt. Sen så fortsätter folk att leva sina liv, för man måste ju leva vidare. Så att jag vet inte om det är ett gott tecken på sätt och vis. Hoppas de här terroristerna inser det, att till slut så fungerar det inte längre. Och det är klart, Osama bin Ladens terror och Al-Qaidas i allmänhet har i för sig gått ut på att bryta ner ekonomin och liksom bryta ner hela västvärlden på lite större sätt än att bara terrorisera folk med sprängladdningar. Och det är väl en öppen fråga hur det kommer att gå med det. Vi är mer och mer ihopkopplade och beroende av tekniken. Så att på sätt och vis är vi mycket mer sårbara än vad vi var förr, även om vi kortsiktigt då kan klara oss mot kanske flera sjukdomar och faror. Men på något sätt, det finns bara ett sätt att gå. Det är att försvara demokratin och kämpa vidare. Det har liksom ingenting annat att vinna på att börja backa för terror, för det kommer bara bli värre och 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 värre. Med mig, det kanske tycker det jag säger helt fel. Du får gärna ringa hit 08 716 4417, 08 716 4417. Det här är Radio Nacka 99,9. Jag heter Lasse Lundberg och finns här på morgonen mellan 7 och 8. Och ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. 7:26 är klockan. Vi har 4 grader. Det har krypit upp till 4,1 nu, och dimman ligger fortfarande över nejden här. Men det ska bli lite uppehåll och det här lilla regnet vi har haft, duggregn nu på morgonen, det ska avsluta också när det är meningen. Tisdag den 16 mars, god morgon. Och jag har en liten ljusning i Irak. Majoriteten av de irakiska medborgarna tycker att livet har blivit bättre efter Saddam och livet har blivit bättre nu. Och det är ju en positiv bild i alla fall. Så det är trevligt att avsluta nyheterna med något sånt. Jag tänkte gå igenom litteratur också, höll jag på att säga. Vi har ju ett problem i Saltsjöbaden där man funderar på att lägga ner biblioteket. Eller åtminstone börja med att minska det ganska ordentligt. Jag vet inte vad som hände, om det var så att dieselverkstaden drog över utgifterna och så blev det mindre pengar plötsligt, så måste man osthyvla på en hel del ställe. Men man kommer inte återbesätta personal som går till pension på biblioteket i Saltsjöbaden, och möjligen byta till mindre lokaler också. Om det nu kan göra så stor skillnad, vad gör man av böckerna då? Ska man, kanske man får beställa böcker, så får de komma, får man vänta några dagar tills de kommer dit från ett annat bibliotek, inte vet jag. Men det är lite synd i alla fall, för det är ett trevligt bibliotek i Saltsjöbaden och det brukar vara välbesökt. Det är dessutom en liten mötesplats, folk som brukar sitta och läsa tidningarna där på förmiddagen är det väl mest egentligen. Så för den som är intresserad av att stödja biblioteket i Saltsjöbaden på tippen, så kan man, eller Saltsjöbaden centrum heter väl, så kan man gå dit och skriva på en namnlista. Det finns en sån möjlighet. Och jag tänkte fortsätta att läsa ur boken jag påbörjade igår, Lars Westmans Exit och Saltsjöbaden. Det handlar om konstnärerna i Saltsjöbaden. Lars Westman som växte upp i Saltsjöbaden men nu bor i Henriksdal. Han har inte lämnat Nacka reservatet, eller på att säga. Inte gått utanför gränsen till Nacka än så länge. Men inte riktigt. Men så jag tänkte fortsätta läsa ur den boken om en liten stund här. Det här har du Nacka 99,9 och numret hit är 08 716 4417. avslutade historien igår ur Exet och Saltsjöbaden av Lars Westman, så var huvudpersonen på väg att göra en resa till Gotland. På kvällen tog jag tåget in till stan för att sedan ta mig till Nynäshamn och Gotlandsbåten. Jag var 19, äventyret slet i mig samtidigt som jag kände mig lite ensam och melankolisk. Ungefär där avslutade vi igår. Så här kommer fortsättningen på boken. Vid Igelboda steg Oskar på med både ryggsäck och resväska. Vart ska farbror åka, sa jag. Och nu kommer fortsättningen. Det här är, jag ska bara säga, det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7.33. Vi har plus 4 plusgrader och vi läser ur Exit och Saltsjöbaden av Lars Westman. Vart ska farbror åka, sa jag. Jag följer med dig, sa han. Underbart! Som var han! I Visby inkvarterade han mig hos en tant ovanför domkyrkan. Själv hyrde han in sitt hus han bott för 15 år sedan när han sist var där. Jag mötte honom på dagarna. Han satt i gränderna och la upp skissen till dagens akvarell. Han ritade med blyerts och skrev upp färgerna. Blått, gult, blått, blått. Sen gick han hem till sitt hyresrum och satte sig och måla. Han kunde ha ett par akvareller på gång samtidigt. Men när den ena fick torka på elementet växlade han över till den andra. Penseln fladdrade över arket. På kvällarna bjöd han in sina gamla vänner till Gutekällaren. Bibliotekarien, några konstnärer och jag. Jag gick omkring några dagar i Visby och försökte hitta något att skriva om. Varför gjorde inte ett jobb om farbror Oskar i Visby? Det blev aldrig något Visby-reportage. Men häromåret såg jag en av Oskars Visby-målningar på en stadsaktion, signerad 1953. Det var då vi var där. Jag la ett bud, men för lågt. Den hade gått för det femdubbla. Oskar hade verkligen kommit i ropet. Saltsjöbaden var ett otroligt samhälle att växa upp i på 40- och 50-talen. Världen utanför fanns inte. Vi levde i en drivhusstämning av sorglöshet och självtillräcklighet. Kanske överdriver jag idyllen, antagligen. Men det var märkvärdigt att bo här ute. Kanske var det därför man själv flyttade härifrån. Hur skulle man kunna hitta sitt eget liv? Var fanns friheten? Och vad skulle man fylla friheten med? Världen utanför Saltis var kaotisk, med fattiga människor och misär och klasskamp. Det var så här man skulle bo, samförstånd. Arbetarna bodde norr om järnvägen, borgarna på södra sidan. Någon riktig extrem överklass fanns knappast. Om den fanns så låg den lågt. De riktigt rika bodde i Djursholm, trodde vi. Saltis tillhörde tjänstemännen. Stora kåkar, men inte mycket pengar. Vi barn visste vilka av farbröderna på tåget som hade matlådor av plåt i sina portföljer, som de satte i värmeskåpen på kontoret. I sin portfölj hade min pappa en matlåda, ritningar till nya ångpannor, en bok om svenska ortsnamn som han läste på tåget, samt en tennisboll som han la på golvet på kontoret och rullade sin dåliga rygg på. Jag har ärvt bollen. Och nu rullar min dåliga rygg på den. Skriver Lars Westman, som också har skrivit Exet och Saltsjöbaden, en bok som vi läser högt. Man ska fortsätta om en liten stund. Bara säga att det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7.37. Plus 4 grader, nästan 5 grader. Och det kommer lite varmare idag och lite mer uppehåll under dagen också. Radio Nacka 99,9 och vi fortsätter ur boken Exit och Saltsjöbaden av Lars Westman. När jag föddes 1934 hade min far en veckas oavlönad semester. En stående rad i veckan hade han på tipset, drömmen om lyftet. Den såg ut så här. 1, kryss 2, kryss 1, kryss 2, kryss 1, kryss 2, kryss... Jag har ärvt den och också byggt in den i ett stående system. När vi så småningom fick kontakter i världen utanför fick vi också värja oss mot en beskrivning av Saltsjöbaden som en småborgerlig sovstad styrd av Wallenberg och Enskilda banken. Men om nu Saltis är så sömnigt, hur kan så många konstnärer då flytta ut, sa vi. Sommaren 1955 gjorde vi faktiskt ett reportage om Saltiskonstnärerna. Vi gick runt i deras villor och ateljéer och tog bilder av dem. De finns nu i den här boken. Vi var lokalpatriotiska och stolta. Om det fanns något som hette Halmstadgruppen måste det vara lika märkvärdigt med konstnärerna i Saltis. Vi försökte lansera Saltsjöbadsgruppen helt enkelt. Men det var tvärstopp på tidningarna. Vad är det för märkvärdigt med att de bor där ute, sa man. Någonstans skulle de väl bo, i Saltsjöbaden eller Djursholm. Så var det förstås. De flesta av oss hade flyttat ut i medelåldern. De flesta konstnärerna, förlåt, hade flyttat ut i medelåldern. Med de hårda åren och storm och restaurangperioden bakom sig. De levde ett påfallande borgerligt liv här ute. De arbetade. Deras barn var våra klasskamrater och scoutkompisar. Inga skandaler eller extravaganta utspel. Inget skvaller om dem. Så många var faktiskt lite besvikna på dem i det avseendet. Vi dyrkade geniet. Och de här uppförde sig knappast som genier. I slutet av tonåren blev vi mer moderna och modernistiska. Och jag tog till och med lite förnämt avstånd från Oscar, som jag ändå uppfattade som ett glasklart geni. Jag hade en period när Stellan Mörner var störst. Han var surrealist och hans bilder stämde med Rimbauds dikter. Min pappa kallade honom för surrealist. Alltså blev jag surrealist ett tag. Och Mörners dotter Agneta hängde ihop med Carl Fredrik Reutersvärd, som också var en sorts surrealist och dessutom jämnårig med oss och på väg att bli berömd. Stellan Mörner hölls fram som avskräckande exempel när en mer fast organisation av Saltismålarna kom på tal. Det räcker med att Mörner är med Halmstadgruppen, sa Exet. Han skällde på Mörner lite vänligt. Surrealister var urfåniga, tyckte han. Det framgår av Mörners memoarer. Dessutom konkurrerade Mörner och Exit om jobben på operan. Där de gjorde dekorer på 50-talet. Men de var vänner. Exit drog in alla i sin värme och kraft, skriver Mörner. Ja, Exit var störst, det förstod vi. Han hade tagit över efter Isaac Grünewald som hade störtat med ett flygplan 1946. Men Exit avskydde konstpolitiska grupperingar. Kanske för att han själv en gång blivit utsparkad ur D9. Det räckte med att man badade bastu ihop och festade ihop och ritade kroki ihop, vilket allt brukade sammanflyta. Hur skulle man förresten koppla ihop så olika konstnärer som Anna Kasparsson, Exet, Grünewald och Oscar Bergman? Edvin Örström gjorde faktiskt ett försök att få till stånd ett museum över konsten i Saltsjöbaden. Då var många av konstnärerna borta, men barn och stärbhus lovade att skänka konstverk. Det sprack på lokalfrågan. Nacka kommun var inte intresserad. Förhistorien har sina rötter långt tillbaka i sekelskiftet och åren kring Saltsjöbadens tillblivelse. I det konsortium som sköt till pengar till Saltsjöbadsprojektet ingick bankiren Ernest Thiel, rankat som en av Sveriges rikaste män och god vän till Knut Wallenberg. Thiel var djupt konstintresserad och mecenat för unga konstnärer långt innan det marknadsanpassade sponsorbegreppet uppfanns med reklamplats direkt på konstverken. Men systemet med senater var utbyggt och nästan oumbärligt i en tid som helt saknade konstnärslöner och stipendier. Ernest Thiel byggde på 90-talet en villa åt sig på en av de finaste tomterna i det nya Saltsjöbaden. Han döpte huset till Vår gård. Det ingår numera i KF:s kurs- och konferenscentrum med samma namn. Dessutom byggde han två barnhem i Neglinge och ett hem för unga konstnärer. Det senare kom att kallas Gröthemmet, döpt av Oscar Bergman som bodde där som stipendiat och som avskydde standardgröten på morgnarna. Detta stipendiehem fungerade i 6 år fram till 1905. Idiothemmet kallas det av folket i Neglinge. När man var lite artigare kallade man de unga konstnärerna för bohemer, ett nytt modord som slagit igenom vid sekelskiftet. Bohemerna själva sa förstås borgarbrackor om Saltsjöbadsborna. Också ett nytt ord lanserat av bland annat Albert Engström i skämtpressen. En fotnot i konstens krönika borde Gröthemmet få. Här borde förutom Oscar Bergman bland andra också målaren Egil Schwab och författaren Hjalmar Söderberg. Han hade ett eget skrivbord och egen fotogenlampa, Söderberglampan, som var starkare än de andra. Och som Oscar lånade när Söderberg inte var där. På julafton kom Ernest Thiel över till Gröthemmet med käk och julklappar. Han var verkligen inte någon välgörare i vanlig klass. Thiel höll koll på att de målade och inte bara festade. Av Oscar köpte han målningar och såg till att han kom ut på studieresor till Italien. Antagligen hade han en dröm om att bygga upp en konstnärskoloni här ute, som motvikt till sin vän Wallenbergs hårt kommersiella styrning. Han fick aldrig se sin dröm förverkligas. Hans egen bana slutade i konkurs och fattigdom. Det enda han hade kvar mot slutet av sitt liv var sina snygga gångkläder. Och han höll stilen in i det sista. Då hade han bland annat hunnit bygga det som nu är Thielska galleriet på Djurgården, ritade av Ferdinand Boberg och fyllt med Thiels egna samlingar. Allt togs över av staten. I tornrummet hänger Oscar Bergmans målningar från Gröthemmet i Saltsjöbaden. Och Oscar själv blev kvar i Saltsjöbaden. Ja, där sätter vi punkt för idag. Jag läste boken Exit och Saltsjöbaden av Lars Westman som berättar om konstnärerna i Saltsjöbaden. Och Lars Westman växte upp i Saltsjöbaden på 50-talet och berättar själv om sina upplevelser. Och ja, den boken finns att låna än så länge gissar jag på Saltsjöbadens bibliotek innan de stänger det. Annars finns den väl att inhandla också. Det är Carlsons bokförlag. Exit och Saltsjöbaden. Ja, det är ganska intressant med lite historia bakom och se lite vad det är som egentligen har hänt tidigare. Jag som järnvägsintresserad har ju berättat tidigare om hur Saltsjöbanan kom till och byggdes ut. Och Saltsjöbaden var ju en stad som, ja, stad, Köping kallas det för, jag vet inte vad man ska kalla det för, en ort som kom till just tack vare Saltsjöbanan. Det var ett gemensamt projekt att bygga järnväg ut hit för att kunna bygga en stad också. Och Saltsjöbanan stod klar 1893, var den väl igång på riktigt. Det hade väl börjat lite innan. Och då började man och köra ånglok ut hit. Och sen 1913 så blev det elektrifierat. Och Saltsjöbanan har varit först med en hel del saker. Man var först med att ha perrongerna i höjd med vagnsgolven, så man kunde kliva rakt in från perrongerna i vagnarna, ungefär som tunnelbanan är. Det var en idé som hade hämtats upp ifrån Amerika faktiskt. Och elektrifiering var man väl, tror jag, också först med, vad jag vet. Jo, det tror jag man var, minst när jag, om inte annat var man väldigt tidig med det. Och även hela idén med motorvagnar också. Det är ganska fantastiskt, så att förr hade man ett litet ånglok och man hade kanske inte mer än en eller två personvagnar efter. Och någon godsvagn. Men det fantastiska med motorvagnarna var ju att det var ju som personvagnar och själva motorerna sitter ju nere vid hjulen i bogen, alltså de syns ju knappast, och manöverutrustningen och kontrollutrustningen tar ju inte mycket plats alls, så att jag undrar att hur det såg ut för de som hade sett ånglok komma tuffandes och rykandes med några enstaka par vagnar efter sig. Hur det såg ut när vagnarna kom åkandes helt själva. måste ju motorvagnarna och manövervagnarna ha sett ut. Men 1913 blev det elektrifierat i alla fall, och vid den tiden kom även grenbanan till från Igelboda till Solsidan. Och det var ungefär de åren också som Uppenbarelsekyrkan byggdes. Och ja, Samskolan kom väl till på den tiden också i Saltsjöbaden. Och ja, sen rullade de här tågen från 1913 ända fram till 1976. Och en del av vagnarna hade varit med där, hade varit med som personvagnar på ångloktiden från 1891 och 1893 så där ända fram till 1976. Så det var ganska fantastiskt hur länge den materielen höll. Men det är klart, den hade ju inte automatisk, eller vad säger man, den hade inte dörrar som stängdes av sig själva, var inte lika mycket fläktsystem och sånt där. Så det var ju fri färg saker som kunde gå sönder, skulle man kunna säga. Inte lika avancerad elektronik, det kanske var därför fungerar så bra. De vagnar vi har idag kom 1976 och har rullat i nästan 30 år i det här laget. Och ja, de fungerar väl också ganska bra. Det är väl bra på vintern, har problem med lite dörrar som har fastnat och sådär. Så det här är Radio Nacka 99,9, och imorgon ska jag fortsätta läsa ur boken Exit och Saltsjöbaden. Oj, nu har det klivit upp till 5 grader här. Ja, det blir alltså en dag på gång även idag. Det är ju skönt att veta det i alla fall. Klockan är 7:51. Om gamla tider så där tillbaka till slutet av 1800-talet och början på förra seklet, så kan det kännas lite romantiskt, och det var på något sätt att det var alltid soligt och lite trevligare då. Men det är klart, det var ju saker som var värre. Tuberkulos var ju stor och slog ut många människor, och vi hade inte skydd mot lika många sjukdomar, och sen har ju vaccin kommit och vi har kunnat klara oss mot en hel del sjukdomar. Men säg den lycka som vara beständigt, just tuberkulos är på tillbakagång nu. Ja, då menar jag att den är på väg tillbaka och drabbar oss människor. Och en del av det vaccin vi utvecklade för att ha ihjäl bakterier har blivit verkningslöst. För när man använder vaccin för att ha ihjäl bakterier så dör ju de snällast, och så blir det bara några få resistenta kvar. Och så växer de till sig, för då får de mera livsutrymme. Morlebensrom där. Så då måste man försöka komma på ett starkare vaccin. Och så dör del bakterier, och så blir den ännu starkare kvar, bara enstaka. Och så växer de till sig, och så måste man hitta på ett vaccin för dem. Och så slår man ut dem, och så blir det några ännu starkare bakterier kvar. Så att det här är ett problem vi har i västvärlden, faktiskt mer i USA, där man har varit mycket piggare och snabbare på att ge antibiotika vid allehanda sjukdomar. Och det innebär att man har fått starkare och starkare bakterier, och att människor har blivit mer mottagliga. Det är lite som man brukar prata om sjukhussjukan, att inne på sjukhus så finns de värsta bakterierna, för att där använder man ju, där ligger man ju före i kurvan att använda starkare och starkare antibiotika hela tiden. Så där finns de värsta bakterierna, när man försöker hålla dem isolerade. Så tyvärr, jag måste gå tillbaka till verkligheten, men det är en koppling till historien. Förr hade man tuberkulos på den tiden jag berättade om, när Saltsjöbaden kom till. Och idag ser det ut som vi håller på att få tillbaka en tuberkulos som är ganska motståndskraftig mot de mediciner vi har idag. Och det är väl i forna Sovjet, i Ryssland, som det här växer som mest, och det kommer att komma över till oss här i Västeuropa också om ett tag. Ja, vad kan man göra åt det här? Ja, man får på något sätt leva vidare, och till viss del så handlar det om de gamla vanliga sakerna. Hålla sitt eget immunförsvar starkt. Motionera och äta grönsaker, och inte bara grönsaker, men i alla fall äta det. Och liksom hålla humöret uppe. För på något sätt så handlar det fortfarande om att det är de egna personliga styrkorna man måste vårda för att kunna överleva. Och sen kan man ju försöka med läkarvård också, den behövs ju med. Så ja, det är på något sätt som så att livet alltid är konstant. Man lyckas stoppa någon olycka eller något otrevligt någonstans, så dyker det upp någonting annat. Det är nästan en sån här, det kan vara någon form av kod i livet, att det hålls det hålls liksom alltid balans. Det ska alltid vara något nytt jäkleskap. Det här är Radio Nacka 99,9, klockan är 7:55, tisdagen den 16 mars. God morgon. Den här nya vågen av tuberkulos, eller TBC som det heter, för TB heter det, säger man i England, oftast det är på engelska. Man räknar med att det finns ungefär 300 000 fall runt om i världen, och de grenar som är mest resistenta mot läkemedel hittar man alltså i forna Sovjetunionen. I Ryssland, Kazakstan, Uzbekistan, Estland, Lettland, Litauen och även Ecuador, Sydamerika och i delar av Kina. Och som bäst har vi klarat oss hittills i Centraleuropa här och i Afrika. Men som sagt, det är bara en tidfråga innan det sprider sig vidare.